Välkomna till Svensk Golf Podcast som presenteras av Golf Plaisir. Det här är en daglig specialpodd kring The Masters och vår majorbevakning sponsras av Titleist, den mest spelade bollen i Masters. I årets upplaga spelade stjärnor som Henrik Stenson, Jordan Spieth, Justin Thomas, Adam Scott och Bubba Watson med varsin Pro V1 eller Pro V1 X-boll. Bollen har nyligen uppdaterats för att generera ännu mer längd i det långa spelet och jag hoppas att du tittade in Bubba Watson lite extra för han spelade med en gul Pro V1-boll från Titleist och det är första gången den bollen tillverkas i gult. Vi säger tack till Golf Plaisir och Titleist. Välkomna ska ni vara till den avrundande Masterspodden med mig Jesper Johansson. CM Hellsten har tagit semester men vi har ersatt honom med, vi har bytt upp oss till Erik Fransén, chefredaktör för Golf Digest. Välkommen.
Tack så hemskt mycket, strålande kul att vara här.
Och vi har också Oskar Åsgård i studion.
Jajamän, riktigt kul att vara här.
Tiger Woods har vunnit sin 15:e major.
Otroligt. Nej, men till och med när du säger de orden nu blir man ju lite... Det är lite rysningar att höra det. Att det faktiskt hände för mindre än 12 timmar sedan.
Trodde man det här för ett år sedan? För en månad sedan?
Nej, det gjorde man inte. Faktiskt. Jag tycker inte att The Tour Championship, det var en liten parentes som ändå visade att ja, det fanns någonting där i den här comebacken som var större än vad vi kunde se framför oss. Men att det skulle gå till det här är ändå, och på det här sättet, rent dramaturgiskt, och få honom i ledarboll, avgöra, jag menar, på som sista boll i den här formen. Ja, det är bara så historiskt.
Ja, det är ju svårt att skriva det bättre. Det går inte riktigt. Man har ju redan innan det här, ja, men efter Tour Championship tänkte man kanske, okej, okay, hur ska Hollywood-filmen se ut? Vilken perfekt slutpunkt de fick i den på något sätt. Men nu fortsätter det här bara och leverera, och sagan om Tiger Woods får ännu fler häftiga kapitel.
Ja, alltså manusförfattarna var ju nu tvungna att stryka avslutningsscenen när publiken samlas bakom honom när han går upp mot greenen på East Lake. Nu är det en helt annan slutscen när han kramar sina barn och sin mamma efter två putten på hål 18. Avslutningsscenerna, hans utstrålning, det var som att han kunde äntligen slappna av när han väl fick liksom skrika ut sin glädje. Fantastiskt att se honom med den här koncentrationen han har haft i en lång runda också. Hur lång tid den tog rundan? Det kändes som att den var evigheter.
Ja, så kändes det som att allt hände. Så jag tyckte också det kändes som att det gick jättefort i vissa ögonblick. Jag kunde knappt hitta tid att andas mellan att någon gjorde en igel och att något annat hände. Men avslutningsscenen, det var ju, var det inte lite så här som nästan som en rockkonsert där?
Ja, det var rysningar.
Ja, men han bara vrålar ut så många gånger efter. Jag kollar på det här klippet några gånger nu som ligger där ute där man får se de här 4 minuterna ungefär från att han sänker putten och går igenom havet med människor.
Och innan dess får man se en Tony Finau som inte riktigt vet när han ska gå fram och gratulera Tiger Woods. Han tittar på honom och säger, ja, nu kan...
Alla var nog lite tagna av stunden.
Ja.
Det var man väl själv i soffan också. Vad säger du, Erik?
Ja, det är svårt att vara helt oberörd inför det som spelades upp. Det här är ju också någonting som bevisar hur stark Augusta National är just som tävlingsarena för golf. Jag skulle säga att det är väl egentligen den bästa tävlingsarenan för golf i världen. Jag tycker inte det är världens bästa bana, men just på det här sättet så blir den ju oslagbar med alla chanser som finns där ute på sista 9, att så mycket kan tippa över från en sekund till en annan.
Ja, men verkligen, just det här knivsäggen de balanserar på, där du har hål som 12:an, där fyra av de 6 sista spelarna slår ner i vattnet på ett 135 meter kort par 3-hål, och sen finns det utmärkta igelchanser på 13-5. Nej, det kan ju verkligen svänga.
Ja, men Brooks Koepka som gör en dubbel och svarar med studsar tillbaka med en igelhålet efter. Det skapar ju dramatik. Men skulle ni säga att den är uppsatt enkelt sista 9, så att man ska kunna komma i kapp, alltså med bra slag förstås, men att det finns birdies att hämta sista nio. Är det någonting de tänker på när de sätter upp banan?
Ja, alltså 16, den klassiska pinplaceringen där, ja. Den är ju totalt regisserad för det. Det blir ju som en uppsamlingsplats där. Om du slår bollen på rätt ställe så kommer den att åka ner i pinnens närhet. Så det är absolut en del i allt det där som gör Augusta Nationals sista nio väldigt speciell.
Om vi går till sista nio, välj ett slag var det än här som ett tigerslag som sticker ut när som ni kände att det här var slaget.
Det som är så starkt tycker jag, det andra slaget på 15, för där gör han verkligen det han behöver göra. Det kanske inte är det mest spektakulära slaget under rundan, men det är väldigt välplacerat. Han ger sig själv den putt han vill ha för att kunna plocka birdien där. På ett sätt så är det hela koncentratet av vad det innebär som spelare, har en massa erfarenhet från Augusta National på det sättet som det ger dig fördel att verkligen kunna den banan.
Mm. Ja, verkligen. Den är otroligt, och i det läget det kan ju gå åt helsike där. Den kan ju droppa i vattnet, och det är ju verkligen ett sånt hål som kan... Ja.
Jag tycker också att andra slaget på 11:an är riktigt starkt, när han tryckte ut så långt höger så att han är i den här korridoren mellan träden och de andra träden, så att publikkorridoren eller vad man ska säga, för andra dagen i rad också, med den här kontrollerade hooken. Alltså det är helt fantastiskt att göra det där och då. Och sen hål 12 också, när han precis har sett Molinari i vattnet. Att sätta upp den på green där, det är starkt.
Det slaget, om vi tar det på 12:an, det blir ju på något sätt lite... Ingen kommer minnas, oj vilket mäktigt slag han slog på 12:an. Nej, han slog upp den mitt på green, men verkligen...
Det var nog viktigt liksom för tävlingen.
Oerhört mycket.
Det kännetecknar hela segern, det slaget lite. Han gör rätt saker vid rätt tillfälle. Och han har sett vad Kepka gör tidigare med sin järn i, och Tiger vet... Han slog också järn i vad jag förstår, och väljer då att gå på den delen av greenen för att det är där han inser att jag kommer att kunna lägga upp det med den här längden. Mm. Så precis rätt slag vid rätt tillfälle på den banan. Det är just alla de här runderna han har där, det kokar ner till det, att kunna leverera det. Det blev lite svårare för Cantley, Schauffele och de andra som var där uppe och fick de här öppningarna. Det så att säga trillade ner lite grann i deras knä, medan Tiger kunde överväga sina drag på ett annat sätt och spelade som ett schackspel rent taktiskt.
Mm. Och där igen, som du var inne på nyss där med 16, det är ett slag som finns på min näthinna väldigt färskt där. Alla vet ju att den pinnen står väldigt tillgängligt om du vet hur du spelar ner den dit. Med det sagt så såg vi en del i slutet som lägger den där uppe till höger, och då kan man knappt stanna en putt på green. Tiger kliver upp och han är ju i stort sett nära och sänka den. Det var garanterat någon på Nike som tänkte, är det sant? Har vi en till? Phil Knight hoppar ut ur soffan. Nej, men och faktiskt lägga upp den, göra birdien där för att skaffa sig två slags ledning med två hål att spela. Mm. Tror ni att det var klart i det läget?
Du började ju hetsa om att det var klart, och jag kände, nu har du jinxat det här fullständigt. Det är mycket golf som ska spelas. Men...
Var det efter andra slaget på 15 som jag började mässa? Nu måste vi bara förbereda oss. Hur ska vi göra det här?
Ja. Ja, då blev jag ju nervös att... Ja, okay.
Att vi hade jinxat bort.
Ja. Vi, du?
Ja, okej. Okay. Ja, jag tar på mig det. Ja, jag började väl jinxa redan när jag tog på mig en röd tröja.
Det var en del golf kvar där med tanke på den möjligheten som Dustin exempelvis hade på 18. Så... Det här, och det var just det som var också gjorde att det här blev en så stark söndag som vi nu sitter och på ett sätt bara återhämtar oss ifrån, att just det levde så pass länge till den sista putten. Det blev ett slag, han vann med ett slag. Mm. Det är också en typ av seger nästan som vi inte har sett så mycket från Tiger. Vi har ju sett mycket överlägsen när han har anfört själva fältet, när han har gått i täten, när det är killen som de andra så att säga ska jaga i kapp här, så fick han själv gå och slugga lite i bakgrunden, och det blev också en minst lika om man säger imponerande.
Ja, vi behöver säga det direkt. Han hade fram till igår aldrig vunnit en major när han inte ledde eller var i delad ledning efter 54 hål. Så har det sett ut 14 tidigare gånger, och nu fick han komma bakifrån, och precis som du säger Erik, det var tajt. Det blev en seger med ett slag. Till och med på 18 så kunde man ju känna efter att han la en märkligt kort med andra slag. Man visste inte riktigt vad, det, vad som hände där, om det var nerver eller om det var...
Ja, det kan inte ha varit enligt plan.
Eller? Garanterat inte enligt plan.
Nej. Nej.
Men... och jag kan inte hjälpa att tänka när han ska slå det där pitchslaget. Åh,
gipset.
Ja, men så här... grejen är, det är Augusta, det är kortklipp, det är motgräs. Det, konstigare saker händer ju, men lyckligtvis inte när Tiger Woods ska avgöra det här historiska. Det hade varit en monumental...
Ja. Jag är också så himla glad att han hade en 3 decimeters för att det skulle bli klart att det inte var en tester överhuvudtaget, utan att det, ja, vi behövde inte vara oroliga på sista putten, känns det som. Men apropå sista putten, Olof Åsgård, vår utsände på plats, du pratade med honom i natt, Oskar.
Ja, men precis, han var där. Vi kan väl lyssna lite på vad han sa och beskriver scenerna.
Då ringer vi in till Augusta, Olof Åsgård. Vi som satt framför tvn och såg det här, det upplevdes som en rockkonsert. Beskriv scenen kring 18:e greenen när Tiger sänkte segerputten.
Det var osannolikt, smått surrealistiskt och helt fantastiskt. Jag tog mig upp ganska tidigt. Köpka och grabbarna stod och puttade, men det såg inte jag ett dugg av, så jag stod 50 meter från green mellan 18 och 10:ans tee. Och det är en bra bit ifrån. Det är en bättre wedge.
Men det gick inte att komma närmare?
Det gick inte att komma närmare. Jag skymtade en röd tröja sen när han kom upp mellan händerna som sträcktes redan innan det var klart. Ja, helt plötsligt så blir det knäpptyst och vi förstår att nu är det snart på gång. Och sen någon sekund efter det, då bryter ju fullkomlig kaos nästan. Det blir ju aldrig det på Augusta, men eufori var det. Och Tiger är väl en ramsa man kommer gå och tänka på.
Ja, det ekade ju hela vägen in i tv-soffan, ekade ju Tiger. Och det kändes som att det aldrig tog slut när han gick därifrån.
Jag stod kvar ganska länge och det tog aldrig slut. Och nu såg jag inte, jag har sett efteråt hur barnen och mamma står där. Och det är ju känslosamma scener, kan man säga. Och... ja, sen gick jag därifrån en stund, men det bara fortsatte. Han har en bit att gå från 18 till där han skriver på scorekort och där...
Ja, men det är 100 meter ungefär.
Ja, och där stod ju folk också. Det var go Tiger. Sen kom Tiger och jublet bara... ja, det är så svårt att beskriva ljudet på Augusta. Man tror att den här banan kan ligga liksom mitt ute i en skog. Det gör den inte. Den ligger nästan i en stad. Och men de här tallarna som ramar in hela stället och alla hål, det ljudet snurrar liksom runt och kommer tillbaka och studsar, och när folk jublar då låter det högt. Speciellt när Tiger vinner en major.
Om vi tar oss vidare till presskonferensen. Jag kan tänka mig att det var ett fullpackat rum där när Tiger kom in.
Absolut. Det var... jag fick en sittplats. Jag var tidig. Men för att beskriva hur det ser ut så är det det är som en bättre VIP-biograf, kan man säga. Man sitter bra, men det är kanske 100 platser. De blev ju snabbt fulla. Sen började människor ställa sig längs väggarna. Och sen kommer Tiger ut och det blir faktiskt lite tyst. Bara så här, har vi varit med om det här? Och så, han är rörd faktiskt i inledningen av den här presskonferensen. Det har inte sjunkit in för honom att han faktiskt har vunnit. Och Det var väldigt speciellt att få höra honom prata om barnen. Att han sa att det är kul att få, och väldigt speciellt att få skapa nya minnen för mina barn. För de minns bara hur mycket smärta golf har åstadkommit. Och de har bara sett mig ha ont och kämpa. Och nu efter comebacken och med det här så får jag visa äntligen att jag kan. Och de fick se pappa göra det.
Ja, det Olof är inne på här med, just med barnen. Jag tror för honom själv så är det en sak som stänger en väldigt, väldigt viktig dörr i hans karriär för honom. Och just kunna göra det här framför sina barn, precis som han själv gjorde det framför sin far där en bakåt i tiden, nämligen 1997 på samma plats. Så symboliken i det är oerhört laddad, och jag menar, det måste ha funnits en tv-producent som när de såg familjen bredvid 18:e green där, alltså totalt alltså bara hoppa bock in framför bildrutorna när de växlar mellan kamerorna. Och väldigt, väldigt starka och klassiska scener självklart. Men det som Olof är inne på där, det är någonting som jag tror för honom själv var väldigt viktigt att få göra. En stor drivkraft också i den här comebacken som vi på utsidan kanske inte riktigt kan känna på samma sätt. Förrän vi har sett det framför våra ögon just nu. Så jag tror att på ett sätt i den här segern så skulle han sluta imorgon, om det här var det sista vi såg av han överhuvudtaget, så lämnar han golfscenen på ett annat sätt än vad han hade gjort om det här inte hade inträffat givetvis.
Det är nog oerhört. Tiger har ju så många år på något sätt varit maskinlik, men det är oerhört mänskligt i det man får se, bara utbrotten när han bara vrålar efter 18 och sen när han ser sin son kramar om honom, man får ju rysningar. Faktiskt, det vilken häftig grej. Och som sagt, precis på samma ställe där allt började på något sätt. 1997, han vinner sin första major, tar golfvärlden med storm, vinner Masters med 12 slag. Och nu står han där igen och har tagit golfvärlden med storm.
Ännu en gång.
Ja, det är ju någonting som vi har förknippat med Tiger, alla de här fistbumpningarna och så att på 18:e hålet i samband med en seger. Men då är det någonting som han har gjort för sig själv. Om man ska hårdra det. Det här har ytterligare en dimension för honom, vilket gör givetvis att den här segern hamnar i ett kontext som är betydligt djupare.
Men ta det precis det du säger där om drivkrafter på presskonferensen. Försöker de lite, okej, vad innebär det här nu med, är du liksom, ser du framför, bör Jack vara orolig? Men han skakar av sig de frågorna ganska mycket, och någonstans så det man kanske tar med sig mest från den är just det där. Att han kände att vad häftigt att få göra det här och visa det för mina barn.
Ja, men ska vi ändå beröra det? Ska Jack vara orolig?
Ja, vi måste komma in på det. Vi sätter det här i kontext då alltså. Nästa major som spelas, det är ungefär 4 veckor nu till PGA Championship går av stapeln på Bethpage, där han har vunnit US Open. Därefter är det dags för US Open på Pebble Beach, där han har vunnit 2000, en klassisk US Open-seger.
Å andra sidan,
ja, vad ska vi, vad säger ni?
Ja, det är väldigt blandade känslor inför det där. Rent ett historiskt perspektiv så kan man ju se det som att oj, det här är liksom Tigers tävlingar om man bara tittar så. Men vi har nu ett Bethpage då som kommer att spelas i maj. Det är på östkusten, det kan vara ganska kallt. 40-årig kropp på den banan under 4 ronder jämfört med det här då som var ett ganska bastufuktigt Georgia lite grann. Jag vet inte, det känns som det kan hända grejer där. Vi har också ett Pebble Beach som kommer att sättas, det kan sättas upp ganska tufft. Det är den kortaste banan på touren egentligen. Och jag har en känsla att USGA kommer att ta i ganska hårt där, beroende på när vi ser...
Chocken att USGA kommer ta i.
Ja, men för att försvara den. Ja. Frågan är ju då vad det lämnar Tiger, hur det kommer att lämna honom från 10, för det är ändå där som lite är hans svaga punkt, även om han
Övertygade den här veckan.
Ja, det måste man säga. Definitivt, definitivt. Och gjorde en hel del bra taktiska val också med att spela spoon på vissa hål och så.
Så men, om vi sammanfattar bara för egen del, jag känner så här, man kommer gå helt upp i spinn i diskussionen nu om huruvida är det möjligt, kan han komma upp i 18, men det är nästan så att man förminskar det som precis har hänt, att han har vunnit en major, hur osannolikt bara det är. Han blir alltså den näst äldsta major segraren på Augusta efter Jack Nicklaus som var 46 när han vann. Tiger är 43 nu. Han är bara precis utanför topp 10 av de 10 äldsta majorsegrarna överhuvudtaget. Alltså för att han skulle komma ikapp Jack, det är att han från och med nu ska ha den majorkarriär som Padraig Harrington har haft, och ska han slå honom, då ska han ha Rory McIlroys majorkarriär från och med nu. Det är ju, ja, det är Tiger Woods vi pratar om, men ändå är det kanske... Jag vill bara njuta av att historia har skrivit så att han nådde 15. Vilken milstolpe det är.
Exakt, jag tycker det är relevant om man kommer ikapp Jack eller inte. Den här segern som man tog hem igår, den är större än det, tycker jag.
Alltså
det
är, just nu i alla fall. Sitter han inför The Open på Port Rush och jagar nummer 18, då kommer vi ju prata evigheter om det förstås.
Man får ju se det som ändå tidigare så var... Ja, men för två år sedan, så ganska precis två år sedan, så genomförde han den sista ryggoperationen. Och då var dörren totalt stängd, såg jag det som, för att något sånt här skulle kunna inträffa, att det skulle bli överhuvudtaget finnas en möjlighet att ta upp.
Det känns ju som att man skulle spela golf igen.
Nej, precis.
Nej, men, och det trodde han ju inte själv heller.
Nej.
Han, enligt Nick Faldo, så sa han ju att han inte, att det var över 2017, och att han är glad om man kan leka med sina barn för att han har så ont i ryggen.
Ja, men låt oss minnas tillbaka till den här presskonferensen på Hero World Challenge, hans tävlings på Bahamas, det var väl då alltså 2016 när han inte kunde spela men var där och sitter och är helt, han kände sig helt förstörd. Det var inne, liksom blicken var sänkt, och det kändes som att det här är en person i spillror. Och det här var ju då strax efter att han året innan hade, eller samma år, blivit arresterad för att ha kört rattfull då, liksom påverkad av mediciner. Han var ju en trasig människa.
Ja, verkligen.
På många sätt, som inte hade ett normalt liv i det läget.
Nej, normalt liv har han väl aldrig haft å andra sidan.
Väldigt sant.
Men om precis, det där är 2,5 år sedan han satt där på Bahamas och underförstått nästan konstaterade att karriären var över. Och nu har ändå dörren öppnats på glänt någon centimeter, skulle jag vilja säga. Det kommer att bli en annan känsla om han är, ja, under rond 2 eller liknande, är och nosar på toppen på Bethpage eller på Pebble Beach, givetvis. Det här är till för att det blir en annan laddning i sådana scenarier. Det kan man inte sticka under stol med. Det är svårt att stå där oberörd och säga att ja, men jag är helt avfjärmad från det här. Han har inte en chans att fånga Jack. Men så att det lever i teorin, det skapar ändå en extra liten krydda på golfåret 2019.
Ska vi ta och jag drar lite siffror här, så får ni reagera på dem.
Ja.
Det var alltså 11 år sedan Tiger senast vann en major. Han är den fjärde spelaren som har 11 år mellan majorsegrar, men ingen har haft längre än så. Det var 14 år sedan han senast vann Masters 2005. Ingen har haft ett så långt spann mellan två majorsegrar. Det är bara han och Jack Nicklaus som nu har haft mer än 20 år mellan sin första, och i Nicklaus fall sista, och i Tigers fall senaste majorseger.
Ja.
Det tror jag är en siffra som aldrig kommer att överträffas faktiskt. Tittar man på, jag tror inte vi får se spelare som har den långa, alltså längden i karriären längre, med tanke på hur golfvärlden ser ut idag, tävlingsschemat, hur träningsmängd kontra någonting som Tiger var med och drev upp, hur det sliter på kroppar. Mm. Det kommer att vara en helt annan liksom skadehistorik hos spelare framåt, och drivkraften också att kunna ge sig ut på det här och göra en comeback på Tiger, som Tiger har gjort med tanke på den situation han är med i sin ekonomiska situation och så. Det är helt annan motivation som han har hittat i det här, och det är nog få som kan gräva så djupt inom sig och göra det.
Ja, pannben minst sagt på Tiger Woods. Men, och det är ju, som du säger, det är ju egentligen hans eget, inte fel, men han, det är ju han som har gjort att brintiden på en karriär för ett golfproffs som kommer ut nu är mycket kortare än vad det var för, ja, men 20 år sedan, 10 år sedan. Alltså det, ja, nej, så jag håller helt med Erik, det kommer inte gå att vinna majors med så lång tid emellan.
Nej, tyvärr så tror jag nog att det här lite, det här är slutet på den eran. Vi kommer att se en helt annan, ja, egentligen karriärskurva på de som är topp 10 i världen just nu, undantaget då världssexan som han blev den här när rankingen uppdaterades i natt.
Det är så osannolikt att tänka sig, bara om man backar till 2008 när han senast. Det hade alltså vid det tillfället, Barack Obama hade inte valts till president. Man hade väl knappt, hade ni ett Facebook-konto 2008?
Nej, det tror jag inte.
Nej, osäker på om jag hade
2008,
det. Nej. Instagram fanns inte, Twitter fanns väl, YouTube, det. YouTube kom i februari 2005, senaste gången, samma år han vann Master senast. Det är ganska lång tid som har förflutit sedan dess.
Ja, och ganska händelserika år för Tiger också. Ska vi beröra det här om den mörka sidan av Tiger Woods, eller vad man ska säga, alltså alla skandaler som har hänt, och hur, vad tänker ni kring det, och blir det smolk i den 15:e majorvinsten bägaren?
Alltså det som de skandalerna, på ett sätt så gjorde ju de honom mänsklig på olika plan. Jag menar, alla har ju saker i bagaget på ett eller annat sätt, och han, ja, där rämnade någonting som vi hade tidigare, den här killen som hade ett övertag mot hela fältet psykologiskt sett, och som egentligen bara levererade viss typ av information på väldigt tillknäppta presskonferenser, det här och före allting som hände, och
mystiken.
Där fick vi ju se någonting helt annat som det hade ryktats om bakom kulisserna, men som man ändå inte, som jag i alla fall hade svårt då, så att säga, tro på när sånt där, ja, snappades upp. Och sen då när allting rämnade och allt som hände efter det då, med både skador och andra former av incidenter. Ja, det gör ju det här då som vi upplever nu så pass mycket starkare. Vi kommer ju få tvätta historien ganska mycket om vi ska ta bort liknande incidenter från som publika personer har i sin historik. Exempelvis Bill Clinton åker ju runt idag och håller föredrag för x antal miljoner kronor, där folk gladeligen går och lyssnar på vad han har att säga. Så det, jag tycker inte det skiljer sig nämnbart mot det som uppmärksamheten kring Tiger Woods idag.
Nej, och jag tänker att man ska skilja på privatpersonen och idrottsmannen. Alltså det som jag imponeras av är vad han presterar på golfbanan, och sen, ja, vad han äter och var han bor och hur han kör bil och andra saker och skandaler. Det är irrelevant när han sätter putten på 18 igår. Så tänker jag kring det här.
Ja, men jag kan hålla med dig där, Jesper. Det blir på något sätt så att man antingen så väljer man att skilja på idrottsmannen och privatpersonen. Vi märker ju det bara i kommentarsfält på Facebook, att det är inte alla som gör, utan för vissa så är Tiger Woods, han är bränd för alltid för det han har gjort. Och ja, det får man respektera, kan jag tycka. Då det finns saker där som, ja, svärtade ner liksom imagen av honom. Jag kan tycka på något sätt som du alluderar till, Erika, men när man pratar om liksom det mänskliga i det hela, nej, det är ingen felfri människa. Tvärtom känns det som att det finns en hel del mörka hål där. Men alla de här lagren på något sätt gör ändå berättelsen om honom mer spännande. Om vi bara tar det. Det är inte alla som får hela sitt privatliv uthängt i media så många gånger. Jag hörde att han var fler dagar i rad på omslaget av New York Post än vad 9/11 var på omslaget av New York Post. Han har ju på något sätt haft, ja, allt har spelats ut publikt, och det här har ju han tvingats komma, liksom hitta ett sätt att komma tillbaka till om man vill prestera som en idrottsman på högsta nivå. Ungefär så kan jag känna.
Men runt den här tiden med skandalerna och lite innan det så börjar ju en lång historik av skador. Det gör ju också den här comebacken. Vi var inne på ryggoperationen och att han inte trodde han skulle kunna gå. Men vi kan ju ta det tillbaka ännu längre. Men
låt oss backa till 2008. Du var ju där, Erik, på Torrey Pines när han vann då sin 14:e och näst senaste major-seger. Den var inte helt självklar.
Nej, det var den ju inte. Det utmynnade i ett omspel som det då kallas under US Open, i och med att man gick 18 hål där och plus moms mot Rocco Mediate. Och under där, när vi var, gick ju i helt ovetandes om hur grav hans skada var där på, ja, under tävlingen egentligen. Hur den smärtan som han spelade sig igenom, det blev ju någonting som adderades i efterhand och kom ut med operation och hela den biten kring vad egentligen, hur det stod till med hans kropp där. Så det är ju någonting som, ja, som skapade, och det är lite så det kommer att bli med den här segern också, att Torrey Pines sattes i ett annat perspektiv några år senare när vi överhuvudtaget började undra om det var hans sista major-seger och allt sånt, och vad den här segern kommer att betyda i golfhistorien och för i Tiger Woods CV, ja, det vet vi först om några år egentligen i sin helhet.
Vilket nyktert perspektiv.
Aj då.
Jag känner direkt att det här är det största någonsin som har hänt i idrottshistorien, typ. Det är den största comebacken.
Ja, ska vi titta,
alltså, om alla sporter.
Om vi tittar på det lite, vad har vi där i andra sporter? Vi har Muhammad Ali kommer tillbaka, vinner mot George Foreman. George Foreman kommer tillbaka och blir den äldste tungviktsboxaren. Var han 45 år gammal när han vann en titel i golfväg. Vi behöver väl nämna Ben Hogan.
Ja.
Han var ju nära att dö i en
bilolycka.
Kom tillbaka efter det och hade ju sin osannolika säsong 53 när han vinner alla tre majors han ställer upp i.
Mm, han spelar ju med, alltså, en kropp som egentligen är fortfarande borde legat i en sjuksäng och återhämtat sig.
Hogan, så, menar du? Ja. Jo, men precis. Och sen vi kanske också bör nämna i det sammanhanget Babe Zaharias i golfväg, som fick tarmcancer och behövde göra en ganska invasiv operation för att bli av med det, men kom ändå tillbaka och vann bland annat US Open med 12 slag om vi går så långt tillbaka. Men med det sagt, den är ju, nej, men den måste vara där uppe tillsammans med de absolut absolut största comebackerna i idrottshistorien.
Ja, det får man ju säga. Jag tycker det är bra uttryck. Tillsammans med dem där uppe. Jag vet inte riktigt i nuläget hur jag ska ställa det här mot Hogan. Det Hogan gjorde var fantastiskt. Det här är också fantastiskt. Så jag tänker inte ranka dem just nu. Bara konstatera att det är väldigt, väldigt starka händelser.
Det blir lite skillnad, kan jag tycka, om man tittar tillbaka. Men inför veckans tävling så fick vi alla välja ett mastersminne. Jag valde 86. Jag var inte född då, så jag minns inte, men allt jag läst om hur Jack Nicklaus vann Masters 86 låter som 46-åring. Det låter så otroligt osannolikt och häftigt. Men med det sagt, han hade inte gått igenom i närheten av de skadorna som Tiger Woods har gjort.
Han spelar inte med en stelopererad korsrygg.
Nej, precis. Han spelade med ett omvänt C i baksvingen. Nej, men det, eller i finishpositionen. Nej, men det är verkligen det.
Oskar, du pratade tidigare om Tiger Woods närvaro på första sidor världen över. Vad är det som gör att han är så stor, att han är så speciell och ja, men lite där larger than life grejen? Vad beror det på?
Ja, vi lockas ju av det extraordinära givetvis, och han kom ju i en sport vid en tidpunkt och adderade ett helt annat skikt till den än vad egentligen vi hade fått ta del av tidigare. Det är givetvis...
Ja, men å ena sidan, han var ju, det var ju golf, det var ju mer eller mindre en sport för vita privilegierade, även i världstoppen på den tiden Tiger kom in, får man ju ändå säga. Och sen också vilken atlet det var som kom in på scenen.
Ja, precis. Det, just den biten. Han adderade det elementet till, gjorde överhuvudtaget att Nike klev in i golfen.
Mm.
Jag menar, ja, det var ganska otänkbart tidigare när vi pratade Ashworth, Lyle & Scott och liknande märken som var på killar som Ian Woosnam etc.
Ja. Nej, men han gjorde för golfen till en sport, och han slog långt och han var bara svinball som person liksom.
Ja, men verkligen, och alla
magnetisk.
Han fick ut golfen i populärkulturen under den tiden. Exempelvis ja, det var, jag famlade efter namnet här, men det var en Notorious B.I.G.-video som kom i samband med det när Puff Daddy står och puttar för att vinna The Masters. Bara en sån sak, det hände ju inte innan med Jack Nicklaus och dem. Totalt otänkbart. Och Arnold Palmer var ju lite samma grej, att han breddade, fick ut golfen till en annan publik också. Och vi har sett det inom andra sporter också givetvis. Det är den typen av personer som både har prestationen och karisman som...
Och det är intressant, hans karisma, den var ju på det här sättet att det var ju inte att han var... Ja, men
det var ingen myskille.
Nej, men precis, det är ingen myskille som Arnold Palmer där på något sätt som går hem liksom i svärmors hjärtan direkt. Utan det var ju det här att han gick ut och sa liksom... Jag ska vinna, och jag ska inte bara vinna med ett, jag ska vinna med 12. Mm. Och så han slog in på scenen där i slutet av 90-talet, början 2000-talet, när han var så fruktansvärt överlägsen, och allt det han gjorde då, om man tittar på de rekorden, det har ju på något sätt förstört det för moderna spelare, där man inte riktigt kan uppskatta en karriär som Rory McIlroy på riktigt samma vis, för de nämns allt i samma sammanhang som Tiger Woods. En annan grej jag tycker är så häftigt nu, det är ju hur alla de han besegrade igår är ju personer som på något sätt spelar golf delvis på grund av honom.
Ja, men bara i ledarbollen, Tony Finau.
Exakt.
Som liksom valde mellan sporter 97 och ser Tiger Woods vinna och då besluta sig för att golf är sporten han ska satsa på.
Ja, och han hade ju kunnat spela på elitnivå i vilken sport som helst.
Han kanske var basket, vem vet.
Precis, det är en atlet som de får in till golfen tack vare det.
Ja, precis.
Och han är ju långt ifrån ensam.
Ja, men Justin Thomas.
Brooks Koepka hade inte sett ut som han gjorde. Justin Thomas, det är ju Rory McIlroy.
Ja.
Alla de här. Och det gör det på något sätt så ännu mer osannolikt. Han går alltså ut och vinner över dem som 43-åring går. Och det är ju inte... folk kanske tittar på golfen nu och tänker, ja, det är bara den sporten där en 43-åring kan gå ut och vinna eller någonting. Men det blir ju så här, han gör ju inte med... Det finns inga handicap så, utan han går ut och är bättre. Det är svårt att förstå när man pratar om det nu, tycker jag.
Det tycker jag också är intressant, för det är ju någonting som folk använder emot golfen, men snarare är det som gör golfen till ett väldigt, väldigt intressant spel. Att även du har det här elementet i hur mycket det spelade roll i hur hans beslut under den här rundan.
Men han har alltid varit en man i centrum, och det märkte vi igår i sociala medier hur det bara exploderade. Liksom 45 minuter efter segern, ja, då hade över 1 miljon tweets skrivits med namnet Tiger Woods inbäddat någonstans. Så mycket påverkar han än idag. Och det är ju nu en ny generation, eller ja, två nya, eller en ny generation som nu kommer kanske förstå Tiger Woods storhet efter den här serien, som liksom, ja, men inte hängt med på hur stor han egentligen var, eftersom det var så länge sedan han var så dominant. Och med den här segern, hur viktigt är det här för framtiden och för unga golfare och förnyelse av sporten och så?
Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt av de anledningar du skriver, att det får ju uppmärksamhet på ett helt annat sätt. En 43-årig Tiger Woods har inte samma kanske elektrifierande utstrålning som en
lite tunnhårig,
ja, men som en 22-årig Tiger Woods hade när han vann 97. Men med det sagt så finns ju all den här historiken. En comeback story gillar ju alla, och vi kan bara ta för en liten stund sen innan vi gick in i poddstudion här, så stod vi och pratade med en kollega som beskrev att nej, för honom inte golf, det är liksom det finns inte riktigt på radarn av det han kollar på, men trots det så var han ju inne och tittade på slagen, för att ja, men människor har väl någon slags relation till Tiger Woods vare sig man vill eller inte. För det har skrivit så många spaltmeter och det har visat så många klipp. Och,
ja, men alltså, jag kan bara ta ett exempel hemifrån. Min flickvän, hon spelar inte golf överhuvudtaget, men hon var besviken för att hon skulle iväg och göra en annan grej igår, och att de hade flyttat fram starttiden så hon inte skulle få se avslutningen, för hon hejade så mycket på Tiger och ville se den här comebacken som jag nu har, ja, pratat om väldigt länge. Hon är, ja, jag var förvånad att de ville se det. Och dessutom fick jag sms av min pappa som inte heller spelar golf, och liksom att han hade rysningar och nästan tårar i ögonen för att han tyckte det var så fascinerande med hela, ja, men hela den här storyn och liksom hur den, ja, någon slags crescendo i filmen Tiger Woods. Alltså det,
ja, jag tror rent jordnära så tror jag inte det står 150 juniorer vid varje klubb och ranch idag och är jättesugna på att prova golf. Men vi är i april. Det fanns ändå en, sändningen gick på en öppen kanal, och jag tror att bland casual-fansen som satt och tittade på det här och var lite i valet och kvalet om golf var någonting som de skulle ägna sig åt den här säsongen, delvis lägga pengar på, så kan det ändå ha tippat över lite mot att, absolut, ja, men jag löser nog ändå det här medlemskapet för att gå ut och lira med mina polare då och då.
Mm.
Och det är väldigt viktigt, för det är ju själva verket golfen. Det är inte vad som händer på en tävling i Georgia, utan det är det som försiggår på klubbarna i Sverige. Och där tror jag att givetvis har det ringa på vattnet. Kanske inte juniormässigt, men jag tror ändå att det är någonting som Oskar var inne på också. Det gör att vi får upp golfen i sportsändningar och utanför den här lilla golfbubblan som vi sitter i dagligen.
Mm. Vi ska så sakteliga börja runda av, men även fast man inte riktigt vill, man vill vara kvar i den här stunden med i Tiger serien.
Det här kan vi prata om hur länge som helst, känns det ju som.
Men igår, vad tyckte ni, vad stack ut? Vad gjorde Tiger så bra igår? Och ja, historiskt, vad har han gjort honom till den han är, skulle ni säga?
Igår så, som jag varit inne på tidigare, jag imponerade mycket av hans beslut under rundan. Det var en väldigt mogen golfrond. Det var en väldigt mogen spelare som utförde den golfrondan. Och som tidigare så är det ju, ser man på Tigers mest spektakulära sidor. Jag har svårt att se någon som har slagit järn bättre än honom. Ja, någon kommer säkert säga emot mig. Johnny Miller brukar oftast nämna som den bästa järnspelaren någonsin. Men för mig så är Tigers, hans järnspel är otroligt.
Ja, men det är ju dokumenterat. Det var ju det som verkligen separerade honom allra mest under de åren han var som mest överlägsen.
Mm.
Ja, som den bästa järnspelaren.
Det och förmågan att, som man lätt glömmer när man ser de här sänkta chipparna och bättre den most puttar på TPC Sawgrass 17. Det andra är ju de här jävla parputtarna på de svettiga på 2 meter eller någonting som han alltid, som vi i alla fall nu tycker att han alltid jobbade i hål.
Mm.
Alltså, så otroligt mycket pannben. Han var fruktansvärt bra puttare bakåt i tiden. Det ska man inte heller glömma.
Nej, och förmågan att gå lågt. Alltså, och få bollen i hål. Och, ja, men, alltså,
i början av karriären kändes det som att då var det på något sätt, då var han ju så mycket bättre än alla andra på så många olika plan. Han slog längre, han slog högre, han kunde slå häftigare slag, han kunde attackera flaggor som ingen annan var i närheten av, och den grejen. Riktigt där är vi ju inte nu när vi ser honom.
Absolut inte.
Men trots det, när man tittar på finalronden igår, precis som du är inne på Erik, det är oerhört, oerhört mogen och så. Men han är ändå tvungen, han hade inte kunnat bara manövrera sig runt Agasta utan att satsa lite. Och jag tycker det var jäkligt häftigt att se hur han slog drivarna han behövde göra för att sätta sig i position på 13 och 15 sista dagen. Eller för den delen bara på 17 och se till att den ligger mitt i fairway, så att han inte avslutar boogie-boogie som han gjorde 2005 och ändå lyckades vinna i särspel mot Christy Marco. Men att han levererade slagen under press, pannbenet, känns ju på något sätt som att pannbenet fanns ju där igår.
Jo, den kirurgiska precisionen. Alltså spelplanen, den gick minst sagt i lås. Han låg och lurade bakom, Molinar gjorde ett misstag och då var det klart. Alltså det, ja.
Och jag kan bara backa till hur oerhört besviken jag minns att jag kände mig i tv-soffan när jag satt och följde PGA Championship i fjol. Och det kändes som att Tiger gjorde väldigt mycket rätt den finalronden. Men då kändes det som att tyvärr, Brooks Koepka, det är en nivå han inte riktigt hade i sig att nå där. För att han var så pass mycket, ja, men han var yngre, slog längre, bättre. Det kändes helt enkelt bara bättre. Han vann ju på något sätt, vi var inne på det, var ett slag i slutändan. Men han visar ändå att han kan slåss med dem på en bana där man absolut inte som en Lynx till exempel kan slå kort och bara liksom planera sig runt, utan han är där och matchar killar som är 20 år yngre.
Ja, men
jag tror också att just banan, det är ändå exakt en liten del i att Agasta kan öppna för det där. Det krävs ändå en annan, lite en annan form av erfarenhet och tanke i sådana situationer som den designen lockar fram, jämfört med exempelvis fjolårets PGA-bana i St. Louis, var det ni? Ja. Precis så.
Ja, precis så. Att just Augusta National var nog till Tiger Woods fördel, att han har så många runder i sig på den banan.
Ja, men det var vi inne på, det pratade vi om igår. Vem trodde vi skulle klara sig bäst när det blåste lite mer och pressen var på i Amen Corner? Och vi tippade att jo, men Tiger Woods, han har mest erfarenhet av att få spela de hålen under de förutsättningarna under en söndag. Där får man ändå säga att jo, absolut, nej, jag håller helt med. Det erfarenhetsmässigt så har man ju nytta av saker på den här banan, men slagen ska slås, och som han slog slagen.
Ja, verkligen. En sista fråga då innan vi rundar av. Vinner Tiger Woods en till major i sin karriär? Oscar?
Åh, gud vad svårt det här är. Jag hade ju sagt nej för lite sen. Nej, ja. Ja, han gör det. Han vinner en till. Nej, men det kanske bara är all eufori just nu som, och man kanske förlorar sig i ögonblicket, men jo, för tusan, han gör det. Han vinner någon till.
Erik?
Jag tror faktiskt inte att han gör det. Jag tror att det här var den sista majorsegen, vilket jag också sagt efter Torrey Pines. Så han får jättegärna motbevisa mig igen och kommer säkert att göra det, men det är väldigt bräckligt ändå med potentiella skador och hela den biten. Och vi har 4 majors per år. Det är ett litet fönster kvar så att säga för honom att jobba. Och att han har klämt i den här är helt fantastiskt. Så att vi ska få en sån här till känns för mig som att hoppas på för mycket.
Ja, så fort du börjar säga det så slits man ju i det här. Och bara, ja, nej, ja, det hur vore det ens möjligt att vinna en till? Hur var det ens möjligt att han vann nu?
Nej,
men, ja. Jesper, vad säger du?
Men jag kan inte säga annat. Han kommer vinna minst en till major. Alltså jag tror 19. Varför inte? Alltså,
oj.
Han kommer ju kunna spela tills han är 55.
Alltså, varför stannar han vid 19? Ska han inte vinna 30 då?
Ja, men ja, vad som helst. Alltså, det känns som att om han kan komma tillbaka från de skador han kommit tillbaka ifrån, vad säger att han inte ska göra det igen? Han verkar ju ha inget annat att jobba för än 19.
Då kommer du gilla det här, Jesper. I sin 76:e major start som proffs så spelade Jack Nicklaus PGA Championship 1980. Då vann han sin 17:e major-titel. Nästa major, det blir Tigers 76:e som proffs. Perfekt. PGA på Bethpage om 4 veckor. Resultat okänt.
Perfekt.
Vi kan väl ändå konstatera att han är ganska nära nu att slå Sam Sneeds rekord på flest PGA Tour titlar.
Mm. Ja, det är alltså. Sneed har 82. Och Tiger har nu 81.
Ja. Mm. Det rekordet, det ryker väl.
Ja, det ryker. Tiger kommer att avsluta med flest PGA Tour segrar. Snacka om att man vänder kappan efter vinden här. När vi satt i studion och den podden kan ni lyssna på om ni vill ha lite mer Tiger-vibbar. När vi pratade med Robert Karlsson om ronden som han spelade med honom på Torrey Pines 2008 när han vann sin nu näst senaste major. Så frågade vi i slutet, hur många blir det? Och jag har för mig att jag sa att han skulle tangera Sneed på 82 men att det inte skulle bli mer än 14 major-segrar.
Ja, så går det när man ska gissa.
Exakt, ja, vi ska inte gissa, vi ska bara följa.
Det är det, som gör det så kul att följa golf också. Så jag menar, och ständigt varje dag upptäcka hur lite man vet om det här egentligen. Så ja, för mig, fine. Kör på bara, fortsätt att motbevisa oss. Jag kommer sitta klistrad och följa det.
Klistrad är väl ändå ordet. Hur klistrad sitter man inte? Det höjde ju ändå pulsen. Som att det behövdes för golfdårar som oss själva. Men nu höjde det pulsen på resten av det här golfåret.
Ja, men absolut. Och med det så vill jag bara säga tack för att ni har lyssnat. Och prenumerera gärna på Svensk Golf Podcast. Där ni lyssnar på poddar helt enkelt. Och hör av er med tankar och idéer. Så ja, vi svarar på allt. Tack för idag, Oskar.
Ja, men tack själv Jesper, det har varit kul att major-podda här i 4 dagar. Superkul att ni har varit så många som har lyssnat. Vilken vecka det var, jag är helt utpumpad.
Ja.
Det här var historiskt, sensationellt, jättehäftigt.
Och tack Erik för ett briljant inhopp.
Tack för att jag fick komma hit och prata om den här fantastiska söndagen. Nu gäller det bara landa efter det. Så det, ja, det blir en spännande vecka det här att komma ner på jorden igen.
Visst var det lite skönt att få snacka ner det? Det som hände igår.
Ja, vi behövde göra det, tror jag. Det är bara så. För vårt välbefinnande så är det här, inte vet jag, 60 väldigt nödvändiga minuter.
Ja.
Ska vi avsluta? In your life, have you ever seen anything like that?
Tack.